God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag som sitter här heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Ja, bibelförklaringarna är över Jakobs brev nu. Och vill du lyssna till dem i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu har vi kommit till del 5.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta i Jakobs brev. Vi håller ju på i det första kapitlet. Vi har ju kommit en bit in där nu. Alltså Jakobs brev kapitel 1. Och vi får väl se om vi hur långt vi kommer där, om vi kan göra det färdigt. Jag vill bara påminna då med en liten repetition med att säga att det sannolikt är så, åtminstone har vi utgått ifrån det, att den här Jakob, det är alltså han som var föreståndare efter Petrus i Jerusalems församlingen. Han var också halvbror med Jesus själv. Och det här är sannolikt innehållet i en del av hans predikningar som har tecknats ner och som har då tillställts de skingrade kristna eller församlingarna, särskilt de församlingar som lyder under Jerusalems församlingen, så kanske vi ska uttrycka det. Och då kan man tänka sig att det skulle finnas en muntlig disposition bakom brevet också, och det har vi också tagit fasta på. Och det betyder att efter hälsningen, som ju är minimal, det är första versen, hälsningsordet, så kommer en inledning i hans sammanställning. Och den inledningen är vers 2 till och med vers 15. Jag tar inte om vad vi redan har sagt där. Och sen kommer i vers 16 till och med vers 22. Det ska vi titta på nu. Jag har kallat det tidigare som en övergång till undervisningen. Men man kan lika gärna formulera det så här. Att i de här verserna 16 till och med 22 så hittar vi själva huvudtesen, alltså själva budskapet i Jakobs brev. Därför att det som sedan kommer i vers 23 och följande, det är en fördjupning utav det som han redan har sagt i verserna 16 till och med 22. Jag ska göra en anknytning ifrån vers 13 till vers 16-17 som vi började på förra tisdagen. Och den anknytningen, det är det ordet där det står att i 13b, alltså b, det är den andra halvan av 13:e versen. Där står, ty Gud frestas inte av det onda. Och frestar inte heller någon. Där är det ganska tydligt på grekiskan att när det står att Gud frestas inte av det onda. Eller frestas inte av, heller av någon. Så är det att Gud är opåverkad av det onda. Det finns ingenting som berör Gud utav det onda. Han frestas inte av det onda. Han påverkas överhuvudtaget inte av det onda. Helt oberörd. Och då förstår ni fortsättningen också. Därför kan han inte heller ge frestelse till någon annan. Så Gud ska, honom ska vi ta helt fri ifrån de onda frestelserna som vill få oss från fall, på fall. Och då kommer anknytningen till i vers 17. Allt det goda, varje fullkomlig gåvan, kommer ner från ljusets fader, hos vilken förändring, hos vilken ingen förändring sker, ingen växling mellan ljus och mörker. Det förväxlas inte ont och gott eller ljust och mörker hos Gud. Det blandas inte samman, det är helt åtskilt, så att ingenting av det finns i Guds väsende. Och det här var väl viktigt för Jakob att lyfta fram, förmodligen. Det börjar ju redan i inledningsorden i vers 2 om att de har råkat ut för alla slags prövningar. Och de där prövningarna och frestelserna, de kommer alltså inte ifrån Gud. Men däremot så verkar det som att Gud använder det och låter det samverka till det bästa. Och som vi strax ska se om en stund, så ska vi se att det inte bara samverkar så där att det ordnar sig till sist, utan det till och med ingår i Guds plan. Gud har verkligen nytta av det här. Och vi ska se, som sagt, på vilket sätt. Däremot så i vers 14-15, så, och det talade vi ganska utförligt om förra tisdagen, så kommer ju frestelse från oss själva. Därför att våran relation till Gud, den är kraftigt skadad. Vi talar om den kötsliga naturen, om den fallna naturen, om vår oförmåga att frälsa oss själva. Och att det finns både ont och gott hos oss. Men att det onda också kommer till uttryck i våra liv. Det växer upp. Det finns där hos oss. Och när Guds lag kommer, eller det där, ni kommer ihåg det där bibelstället från Hebreerbrevet 4. När regnet och solen kommer på den här åken, då växer ju det upp som finns i våra hjärtan. Alltså både ont och gott, och också frestelser och sånt kommer fram. Så det som är gott, Gud själv, Guds egen närvaro, att bli döpt i den helige ande, att få del av saligheten, det är inget stort evangelium för den fallna människan. Vi kan bli glada, vi kan bli välsignade när vi får bönesvar. Men det som kallas för den gamla människan, den kötsliga naturen hos oss, kommer ju på fall, så att säga. Den pulveriseras ju, den förstörs ju utav Guds närvaro. Och det tror jag är en del av förklaringen till att vi, trots att vi säger det, gärna vill ta emot mycket från Gud, är så tröga till att ta emot ifrån Gud. För det blir ju samtidigt som det är en välsignelse, så blir det ett underkännande utav vår egen kraft, av vår egen rättfärdighet, av vår egen vilja, av vår egen ära. Så här finns alltså en kamp som i och för sig inte Jakob går in så mycket på här, men Paulus tar ju upp det, särskilt i Galaterbrevet, men även på andra ställen, kampen mellan anden och köttet. Dock återigen, så att ni inte kommer vilse här nu, det är ju inte någon kamp i egentlig mening, eftersom Gud är så överlägsen i den här kampen. Och särskilt ifall du och jag samverkar med Gud, om vi låter Gud verka i våra liv, och det onda som kommer upp, det tar vi med, det bär vi fram i form av syndabekännelse. Vår otillräcklighet, vi kanske kan, ja, vi behöver inte skämmas för den heller. Det är ju bara ett konstaterande att vi är sådana som vi är. Men Gud vare tack att frälsningen inte hänger på att vi är sådana som vi är. Tvärtom så kan det vara en befrielse att inse att det inte alls hänger på oss, utan det hänger helt och fullt på Gud. Så vi är vid gott mod. Och Paulus säger till och med att de svårigheter, och det är det Jakob lyfter fram här också, och prövningar och lidanden som vi utsätts för, till och med det verkar för helgelseprocessen i våra liv. Vi ska som sagt se lite mera på det strax. Men Jakob är alltså mån om att i vers 14 och 15 lyfta fram det här, att det onda, som ju alla vet att vi, som vi alla vet att vi får del av på olika sätt, det kommer i grund och botten från vår egen natur. Och då finns det ju egentligen bara ett motgift emot vår egen natur. Jag kan väl inte vara ensam om att ha kämpat emot synden eller försökt att vara en god kristen, och som har varit i förtvivlans mörker ibland under långa perioder, för att jag är en sån dålig människa, en sån dålig kristen. Det här måste väl alla seriösa kristna ha del av någon gång, åtminstone på något sätt. Och det märkliga är ju att när man, ju mer man försöker, så att säga, vara en god kristen, jag hittar inte bättre ord, ju mer man försöker vara, leva upp till Guds krav, desto större blir misslyckandet, desto oftare misslyckas man. Därför ju mer du försöker, desto mer kommer du inse att du inte klarar av det. Så det är en paradox där som verkar emot oss. Och då kan ju det verka som en alldeles hopplös kamp. Och det tror jag det är också. Paulus han säger i Romarbrevet 7 att det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Det goda som jag gärna vill göra, det gör jag inte. Och han slutar, och han säger också, från min kötsliga natur så kommer inget gott. Och så avslutas kapitel 7, alltså Romarbrevet 7, med att han brister ut i orden: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Alltså han har gett upp. Han inser att det här klarar inte Paulus. Och ingen annan kristen heller. Och så kommer ju svaret i samma vers i slutet på 7 kapitlet. Gud vare tack genom Jesus Kristus. Gud ska frälsa mig genom Jesus Kristus. Och när han ser det, då kan han släppa de krav som han har på sig själv. Då kan han bli befriad ifrån sig själv. Och det är en del av frälsningen. Inte bara att man blir frälst ifrån laster och ovanor och sånt, utan man blir frälst från sig själv. Och det är någonting som pågår, tror jag, så länge vi är i det här livet. Nåja, det var det jag skulle säga. Det finns alltså bara ett motgift emot det här i den här hopplösa kampen. Det är inte att vi anstränger oss mer. Det är inte att vi läser mera i Bibeln. Det är inte att vi ber högre eller någonting sånt. Ett motgift: evangeliet. Evangeliets ord. Finns bara ett motgift, och det här har jag hämtat från Martin Luther. Han säger: det enda sätt som vi kan kämpa kampen emot synd, död och djävul, det är genom evangeliet. Det vill säga, Gud har frälst dig och mig. Han har lyft bort skuldbördan genom Jesu Kristi offerdöd på korset. Hans blod renar dig från ett dåligt samvete. Du borde ha dåligt samvete, men du behöver inte ha det, för Jesus Kristus har offrat för din skull. Du är förlåten, du får del av saligheten, du skrivs in i himlen, i livets bok och så vidare. Det är evangeliet, och det är botemedlet, motgiftet i den här förbittrade kampen. Och när det bryter igenom, när Kristus och hans evangelium bryter igenom i en människas liv, då upphör också i stor utsträckning kampen emot synden och emot lagen och kraven på oss själva. Kampen fortsätter med på ett helt annat sätt, nämligen att leva evangelium. Och det har ju apostlarna mycket att säga om. Nu ska jag inte föregripa det. Så det här, när han nu har talat i vers 14 och 15 om frestelserna och det egna begäret och synden som blir fullmogen och döden, så säger han: bedra inte er själva. Och så kommer då ett kraftfullt motgift, evangelium. Att ljusens fader, himlaljusens fader, som det står i någon översättning, han skänker endast fullkomliga gåvor till oss från ovan. Och allt det goda vi får del av, det ska vi ta emot med tacksägelse till Gud. När det står här ljusens fader, så syftar ljusen här på himlakropparna. Det stod så i den gamla översättningen, kanske i någon annan översättning också. Himlaljusens fader. Himlaljusen är ju månen och stjärnorna och planeterna och så vidare, som man vid den här tiden betraktade som makter som kunde påverka oss. Alltså astrologin var levande på den här tiden. Och det fanns, och folkslagen runt omkring det judiska folket, de trodde att planeterna och månen hade inte bara påverkanskraft, utan att de var besjälade helt enkelt. De var egna väsenden. De var egna gudar, skulle man kunna säga, med litet g då. Men så uppfattar ju inte det judiska folket det. Ni kan titta nu i Saltaren 147. Jag har här några bibelställen som jag tror vi ska läsa, därför att det har att göra med vår tro också. Jag kommer att tjata om en del saker som jag redan har gjort, men kommer nog göra det fortsättningsvis också, för att jag vet att det här med att evangeliet är enda motgiftet. Det kan inte sägas tillräckligt många gånger. Men risken är att några har glömt den, ni går härifrån i alla fall. Så därför så upprepar jag. Och en annan sak som jag har upprepat många gånger, som jag fortsätter upprepa, det är det att det finns ingen jämn kamp mellan det goda och det onda. För Gud är överlägsen. Varenda berättelse som handlar om krig och elände och lidande, både gamla och nya testamentet, i varenda sån berättelse så är det alltid Gud som drar längsta strået. Han segrar alltid. Och det är den bilden, den bibliska bilden, som vi behöver ha också. Och eftersom vi inte har växt upp med den, så måste vi tillägna oss den, och därför så upprepar jag det här. Om vi tittar i Psaltaren 147, så står till exempel i vers 3 att Herren helar de som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Han är helbrägdagören, det är ingen annan som är det. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Och inte minst det sista han nämner om alla vid namn. Det är ett sätt att uttrycka hans överlägsenhet över det skapade. Vi får inte förväxla skaparen och det skapade. Det skapade, om det så är stjärnor och själva solsystemet, är underordnat Gud. Stor, i vers 5, är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Och så vidare. Det kan ju svindla för tanken när man stannar för länge vid de här verserna och tänker på det. Jag minns att när jag var yngre så tänkte jag ofta på Guds existens. Och om Gud existerar så måste han ju existera. Han måste ju finnas i universum. Tills jag en dag insåg att det är precis tvärtom. Det är universum som finns i honom. Alltså Gud är större än alla de här ljusåren som vi har talas om. Alla ljusåren, all den här oändligheten ryms i Gud. Så att man får liksom göra kullerbytta när man läser i Guds ord. Och när man vill bekänna sig till Israels Gud. Titta i Jesaja kapitel 13. Alltså efter Psaltaren. Där talas det om Herrens dag ifrån vers 9, Jesaja 13:9. Se, Herrens dag kommer fruktansvärd med förbittring och brinnande vrede för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Och så kommer det då, till himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. De är ändliga, de är skapade. Det kommer en dag när solen slutar skina. Solen går upp mörk och månens ljus lyser inte. Men Gud är mycket större än så. Kapitel 24. Vers 21 ska det vara. På den dagen ska Herren straffa höjdens här uppe i höjden. Vad det nu är för något, om det är planeterna eller om det är andefurstare och väldigheter eller vad det är för något. Poängen här är alltså att han är större. Och i vers 23, då ska månen blygas och solen skämmas. Ty Herren Sebot ska då vara kung på Sions berg och i Jerusalem. Och så vidare. Kapitel 40. Vers 26. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, eller du, kristne, påstå, min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Hur kan du klaga överhuvudtaget? När han är så närvarande, har sån koll på oss. Jesus undervisar ju på samma sätt. Han vet hur många hårstrån vi har på huvudet, säger Jesus. Vi kan inte lägga till en aln till vår livslängd. Men våra liv ligger i Guds händer. Så att det är riktigt stora perspektiv. Och det här riktigt stora perspektivet är ju självklarheter för det judiska folket. Och självklarheter för de bibliska författarna. De ser det så här. Paulus skriver på det här sättet. Jakob menar just det här. När han säger, vi får gå tillbaka till Jakob tror jag. När han säger, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jag antydde också när vi pratade om kunskap och vishet i Bibeln. Att kunskap och vishet i det bibliska språkbruket är alltid förknippat med eller kopplat till Israels Gud. Så kunskap, det är att lära känna Gud. Och vishet, det är att göra hans vilja. Och den kopplingen måste alltid finnas. Det är den kopplingen du ser här också. När det talas om att allt gott, det tar vi emot ifrån Gud själv. Och vad är det nu han vill ha sagt med det här, Jakob? Jo, han hade ju talat om frestelser och synden som blir fullmogen och den eländiga kampen. Och kontexten för hela Jakobsbrevet är ju de svårigheter och prövningar som de nykristna ställs inför och som är frågande inför. Det Jakob gör här, det är alltså att han målar upp de riktigt stora perspektiven. Och han säger, ni ska veta det, ni kan vara trygga att Gud har total koll på det här. Och så påminner han om dem, det som står i vers 18. Nämligen att de i kraft av sin vilja, i kraft av Guds vilja, födde han oss på nytt genom sanningens ord. Alltså sanningens ord här är ju evangeliet som kommer till oss. Sanningens ord är Jesus Kristus, hans person och hela hans budskap. Hela hans förkunnelse, hela hans ande, hela hans tilltal till oss. Det är sanningens ord. Och sanningen är alltså hos Jakob och hos oss också förhoppningsvis. Sanningen är att Gud är allsmäktig, Gud är närvarande, Gud älskar dig och mig så mycket. Så att han låter sin enda son Jesus Kristus lida korsdöden i vårt ställe. För det var ju vi som skulle ha hängt där egentligen. Det är sanningens ord. Och när sanningens ord fick ingång i dig och i mig. På ett sånt sätt så att vi plötsligt ser det här. Eller plötsligt förstår det. Tar det till oss. Anar åtminstone någonting av det. I den stunden blir våra liv förvandlade. Och hur kan de bli annat? Och det är det här som nu Jakob förmedlar till sina läsare eller till sina åhörare. Men inte bara för att trösta dem eller för att de ska förstå hur det hänger ihop, de större perspektiven, utan också för att det här sanningens ord är grundvalen för det nya livet. Det kristna livet kan bara levas på evangeliets grund. Så om inte evangeliets ord, sanningens ord om syndernas förlåtelse och evig liv och salighet, om inte det får liksom ligga i botten, vara grundvalen för våra liv och breda ut sig i våra liv, så har vi inte mycket att bygga ett kristet liv på. Det här är det viktigaste. Och det viktigaste är alltså i det kristna livets huvuduppgift är att lyssna till sanningens ord, lyssna till evangeliets ord. Spelar ingen roll om det sker första gången eller om det sker när jag försöker besegra synderna i mitt liv, eller när jag försöker bli en bättre kristen, eller när jag råkar ut för obegripligheter och blir svårt sjuk, eller någon annan anhörig dör, en ond bråd död, eller vad det är för någonting, va? Vid varje tillfälle så behöver evangeliets ord få tränga sig djupare in i min varelse, behöver det varje gång få växa sig starkare i mitt liv. Om du tittar i, vi ska se här nu, när det står här i vers 18 att Gud födde oss på nytt genom sanningens ord, så är det alltså att vi får, betyder att vi får våra liv förvandlade, vi blir som nya människor. Och det här måste ha varit någonting som inte bara Jakob, att han formulerar sig på det här sättet, utan det här måste ha funnits i den första kristna församlingens allmängods. För om du tittar i Petrusbrevet, Petrus var ju företrädare här för Jakob. Petrusbrevet kapitel 1, det kommer precis efter Jakob. Lätt att hitta. Så står det på samma sätt i kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Om vi ska uttrycka det så kan vi på ett annat sätt kan vi säga att när vi förstår att Jesus har uppstått från de döda, då får vi ett levande hopp. Och det är så levande så att man kan tala om att mitt liv blir förvandlat, jag blir född på nytt. Jag får en ny start i livet. Så tänkte alltså de första kristna. Det här är vad evangeliet betydde för de första kristna. Och jag vågar säga inte bara för de första kristna, utan även för kristna genom hela kyrkans historia. Om du tittar i samma kapitel men vers 23. Så heter det där: ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord. Alltså sanningens ord, Guds levande ord, sanningens ord som kommer till oss, som vi plötsligt förstår, och så blir våra liv förvandlade, vi föds på nytt. Det är ju det här som sker som sker när förkunnelsen går ut och som manifesteras, skulle jag vilja säga, i dopet. För om du tittar i Titus, då får vi nog åt andra hållet, ja. I Titusbrevet, det är alltså före Jakob och före Hebreerbrevet och före Filemon. Där har vi Titus, kapitel 3, vers 4. Ja, vi förresten, med tanke på vad vi har pratat om här i början på bibelförklaringen, så kan vi gott ta med i vers 3 också. För i vers 3, alltså brevet till Titus kapitel 3, vers 3, där har vi då samma bakgrund. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, när vi fick syn på Guds kärlek och godhet till människorna, då frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Ett bad till ny födelse, det är dopet. Eller uttryckt födda på nytt. Nu finns det ju de som, och det kan vara lite olika då i olika lärotraditioner som när man talar om när blir man född på nytt, blir det verkligen i dopet eller blir det när man får klart för sig sanningens ord eller blir det när man, ja, och så vidare. Jag tror att det är en pseudodiskussion helt enkelt. Det är en pseudodiskussion. Det som hålls ihop i hela Nya testamentet är ju dopet och tron. Dopet, det kristna dopet, har att göra med den kristna tron. Och det hänger ihop, det är som två sidor av samma mynt, dopet och tron. Varje gång du läser om en troende i Nya testamentet så är det en människa som är döpt. Varje gång som du läser om en människa som är döpt i Nya testamentet så är det en troende på Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Det är alltså två sidor av samma sak. Och jag tror man måste hålla ihop det där. Det slår mig nu, det kanske hör till den så kallade upplysningstiden och den moderna tiden när vi ska pilla i allting och plocka sönder allting. Det är kanske det som spökar här. Det vi talar om här är ju ett organiskt skeende. En upplysning som innehåller oerhört mycket. Och det kan väl mycket väl vara så att man upptäcker den ena sidan vid ett tillfälle och en annan sida vid ett annat tillfälle. Det står ju här också i 3:5. Inte bara att man föds på nytt genom ett bad till ny födelse, utan det står också förnyelse i den heliga ande. Så det är någonting som fortsätter. Dopet är inte en punktuell företeelse som man lägger bakom sig, utan det är någonting som man lever med, någonting som man lever i. Dopet är ju, som någon beskrev det, är ju startpunkten. Dopet är ju vägen sen till fullkomligheten, i saligheten i himlen. Dopet är hela vägen, så att säga. Vi går ner i dopgraven och vi går upp i himlen. Sen att det sker då vid ett tillfälle, det är ju symboliskt. Och då menar jag inte att det skulle vara overkligt. Men det är ändå symboliskt. Det är ju ändå en kompression, så att säga, utav hela det här skeendet som äger rum i dopet. Och som sedan utvecklas allt eftersom vi lever. Så vi går tillbaka till Jakobs brev. Och konstaterar att i vers 18, där han påminner oss om hur vi tog emot sanningens ord, där antyder han om dopet, i och med att han säger att vi föddes på nytt i vers 18. Och när vi sen kommer till vers 21, där det står lägg bort all orenhet och så vidare, och ordet som är implanterat i er, så är det ju uppenbart att han talar om dopet för den som är initierad i biblisk språkbruk. Men vi ska inte gå så fort fram, utan gå tillbaka där till den 18:e versen. Där står alltså att vi föddes på nytt genom sanningens ord för att. Nu ska vi se. För att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som man har skapat. Och det finns två saker som ligger i det här med att vi är förstlingsfrukt bland de som man har skapat. Det första, och det kanske är så du tänker, det är att vi är förstlingar. Alla de som ännu inte har kommit till tro, de kommer ju efter oss. Du kanske tänker så här, då har ju vi som är kristna kommit lite längre, eller vi har kommit in i en ny fas som andra inte har kommit in i. Ja, det kan man säga. I alla fall i relation till Gud. Vi är förstlingar. Jesus Kristus är den förstfödde. Och sen så kommer alla andra vi efteråt. Men var en som kommer till tro, så att säga, kommer till tro, blir döpt, uppstår till ett nytt liv, tas ju in i den förstfödde. Vi är alla förstlingar. Och de andra kommer efteråt. Det betyder att vi borde vara föredömen och vi borde vara allt möjligt i förhållande till våra medmänniskor som ännu inte har kommit till tro. Det är det ena man kan tänka på, men det finns en annan sak som ligger i det här och som kanske är väl så viktigt. Och det är det att Bakgrunden till det här ordet förstlingsfrukt hittar vi i 5 Mosebok 26. Och då får vi slå upp det. Femte Mosebok 26, och här är lite föreskrifter då som Herren ger till Israels folk efter uttåget ur Egypten. De är på väg in i det utlovade landet. Det står då från början här: när du kommer in i det land som Herren din Gud ger, och om du nu tänker bildligt, när du kommer in i det land som du har kallats till, när du kommer in i Jesus Kristus, när du kommer in i honom, när din Gud ger dig till arvedel och du tar dig i besittning och bor där, då ska du ta det första av markens alla frukter, de förstlingsfrukterna, som du skördar från ditt land som Herren din Gud ger dig. Lägga detta i en korg och gå till den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn. Och du ska gå till den som i de dagarna är präst och säga till honom: jag kungör idag för Herren din Gud att jag har kommit in i det land som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss. Prästen ska då ta korgen ur din hand och sätta ner den inför Herrens, din Guds altare. Man bär alltså fram offergåvan här till altaret. Inför Herrens, din Guds ansikte, ska du ta till orda och säga: min fader var en kringvandrande aramé som drog ner till Egypten och bodde där som främling med en liten skara, och där blev han ett stort, mäktigt och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och la tungt arbete på oss. Så det är, återigen, om du tänker billigt, det är den kötsliga naturen. Här är förtrycket från fördärvsmakterna, som köttet, den kötsliga naturen som förslavar oss och behandlar oss illa. Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten, ut ur oss själva, med stark hand och utsträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Han lät oss komma till denna plats, frälsningens plats, in i Jesus Kristus. Och han gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och se, nu bär jag fram den första frukten från den mark som du, Herre, har gett mig. Och du ska sätta ner korgen inför Herrens, din Guds ansikte, och tillbedja inför Herrens, din Guds ansikte. Över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig och ditt hus ska du glädja dig tillsammans med leviten och främlingen som bor hos dig. Så här handlar det om att bära fram förstlingsfrukten utav allting. Men när vi kommer till Nya Testamentet, och när vi kommer till vår relation till Gud Fader genom Jesus Kristus, då bär vi inte fram tionde i den här meningen, utan då bär vi fram 100%. Det är den nytestamentliga undervisningen. Då går det i uppfyllelse som är ledordet också i Gamla Testamentet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, eller av hela ditt liv, av hela din kraft, det vill säga med allt vad du äger. Det är vad orden betyder. Det är det som går i uppfyllelse. Så att i nytestamentlig mening så... ja, Paulus har det i Romarbrevet 12. Han säger så här där. Vi ska se hur han formulerar det i folkbibelns översättning. Från början där. Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Jag vet inte hur man gör nu i tältmötena, om det finns sådana kvar, eller i kampanjerna. Men förr i tiden så sa man att man gav sitt liv till Gud. Och när man ger sitt liv till Gud, då betyder det inte att man ger en del av sitt liv till Gud. Ännu mindre en tiondel. Att ge sitt liv till Gud är att ge sig själv helt och fullt med allt vad man är. Och det är den enda hållning som Nya Testamentet känner till. Och nu kan det tänka sig att någon åhörare tycker att det här börjar krypa lite väl nära inpå. Men jag har inte sagt det här flera gånger tidigare. Du ska bära fram till Gud allt ditt goda och allt ditt onda. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. Utan du bär fram dig själv helt och hållet. Och sen om det aktualiseras på olika sätt, allt eftersom veckor och månader och år går, så får man jobba på det i den meningen att man påminner sig om det här och låter de här sanningen, det sanningens ord, på nytt skjuta fart inom mig, på nytt bryta fram och härska i mig. Att det förverkligas. För visst är det så att vi i princip genom tron har burit fram oss själva helt och fullt med allt vad vi äger och har å ena sidan. Å andra sidan så är vi ju fortfarande kvar i vår kötsliga natur och vi är fortfarande kvar med de här fördärvsmakterna. Så kampen finns där även om det är en ojämn kamp. Men vår uppgift är att inte göda vår själviskhet, utan att fly så att säga under livets alla omständigheter. Koppla upp oss emot himlen, som man skulle uttrycka det modernt. Alltid fly in i Jesus Kristus. Och nu påminner jag om ett ord som vi alltid har med i nattvardsbönen när vi firar mässan. I nattvardsbönen så ber prästen så här i slutet, efter han har läst instiftelseorden och det börjar komma på slutet. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Det är vad det innebär att vara förstlingsoffer. Att vi är kristna, det betyder att vi, att Gud så att säga tar oss ungefär som man tar vetekornen och bankar sönder dem och bakar ihop dem till ett enda bröd. Så tar Gud oss som enskilda kristna och förenar oss till en enda kropp. Och så bärs vi fram gemensamt på Guds altare. Det vill säga vi bär fram oss själva. Vi ställer oss i hans tjänst. Vi offras, vi bärs fram. Det är vad som ligger i förstlingsoffer. Och då återigen så vill jag att du tänker på och ser hela inledningen i Jakobs brev i ett nytt ljus. För nu kanske du förstår ännu bättre varför han talar som han gör om prövningarna i vers 2. När han säger, räkna det som den största glädje mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthållig och så vidare. Och han talar om rikedomar och han talar om allt det vi är. Därför att allt det som vi råkar ut för, också det som vi upplever ont och som är ont i sig, får ju den effekten på oss att vi kopplar upp oss emot Jesus Kristus. Vi kommer närmare honom, vi kommer närmare varandra, vi blir beroende av varandra, vi bakas ihop till en kropp. Alltså är prövningarna, svårigheterna, lidandena och allt elände är möjligheter för oss att komma närmare Kristus och komma närmare varandra. Och det är meningen med lidandet. så har han gått igenom inledningen på Jakobs brev. Och sen så står det så här i vers 19. Detta vet ni, mina älskade bröder. Nu är det så att det grekiska ordet här, histe, grekiska verbet, vet ni, kan förstås som att det antingen är indikativ eller imperativ. Och vi vet inte, det kan vara båda de sakerna. Det ser olika ut i olika översättningar, tror jag. Alltså i praktiken, i sak så betyder det här att vers 19a, detta vet ni mina älskade bröder, kan syfta bakåt eller kan syfta framåt. Och om det är så som jag sa det nu, att det syftar bakåt, då betyder det att allt det här som jag har gått igenom i den här undervisningen, den här timmen, allt det som jag har gått igenom, för när jag har försökt måla upp Guds härlighet och Guds kärlek till oss, jag skulle kunna avsluta den här timmen med att säga, allt detta vet ni. För det är här som är själva grundvalen för det kristna livet. Och jag tror att det är så Jakob menar. Om det inte skulle vara det, då syftar det framåt, och då blir det ju så här. Detta vet ni mina älskade bröder, och så kommer då detta som vi ska veta. Eller vet detta. Vet det som jag nu ska säga. Nu ska ni veta det här, och så kommer det då. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och så vidare. Jag gör mig till tolk för det där första, men det spelar egentligen inte så stor roll rent sakligt. För det är ju som det är i alla fall. Det som står bakom, det som framför det, ändras ju inte till innehållet. Vi är alltså inte riktigt färdiga här nu med själva huvudtesen. Men jag sa ju det att vers 16 till och med 22, där är själva huvudtesen. Hela brevets kärna, så att säga. Och det första i den här kärnan, det är då evangeliet, att sanningens ord, grundvalen här nu, evangeliets grundval finns hos oss. Det är det ena. Och det andra, som hör till huvudundervisningen, det är det som står i vers 19, 20, 21, 22. Uttryckt kanske tydligast i vers 22, var ordets görare, inte bara dess hörare. För det hör också till. Så det handlar om att ha tagit emot evangelium, och det handlar om att leva, förverkliga evangelium. Båda de två sakerna. Man kan inte göra det ena utan det andra. För den nödvändiga kraften till att göra evangelium finns i evangelium. Så har du tagit emot den här förståelsen som jag har målat för dig nu, att Gud har gjort allt, han har tagit bort skulden, han håller inga missgärningar emot dig, han bara gör allting för dig och ger dig som en gåva. Då blir du glad och då får du kraft, då har du kraft att göra något för honom. Mycket eller lite eller si eller så, det vet inte jag. Det gör vi gör vad vi kan i tro. Faktum är att man skulle kunna vidga till och med säga, till och med säga som Paulus säger i Kolosserbrevet, allt som ni gör det i tro. Gör det som det vore en tjänst inför Herren. Det är inte lagiskhet. Det är inte ett tvång. Det är inte ett måste. Det är vad som finns i själva evangeliet du tog emot. Det är viktigt att skilja mellan lagens lydnad och trons lydnad. Lagens lydnad, det är den du gör därför att du måste göra det. Men trons lydnad, den sker spontant. Det gör man därför att man älskar Gud och man är tacksam för vad han har gjort. Och man får kärlek till sin medmänniskor och så gör man goda gärningar mot dem. Det är andens liv. Vi ska se lite närmare på det där med görandet. Det står alltså, vers 19b då. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Det betyder alltså att en kristen människa ska inte pladdra för mycket, skulle jag vilja säga, i vers 19b. Utan man ska vara ödmjuk och hellre lyssna. Och när man handlar ska man handla vist. Det fanns nog förkunnare på den här tiden, och det är nog därför som Jakob tar upp det här, som ägnade sig åt demagogi. Det finns sådana förkunnare än idag. Det vill säga, det fanns förkunnare som kombinerade religiös domspredikan med politisk agitation, och kanske till och med framförde det i vrede. Det fanns sådana förkunnare. Det finns säkert sådana förkunnare. Men det åstadkommer inte vad som är rätt inför Gud. På det sättet åstadkommer, hur mycket man än tar i så att säga, så åstadkommer man inte det som bara Gud själv kan låta växa fram. Det är alltså inte genom att ta i som vi får del av Guds rättfärdighet. Och när vi kommer till kapitel 3 ska vi fördjupa oss i det, men vi tar inte mer om det här just nu. Vad ska vi göra då om vi inte ska ta i? Ja, vi ska göra det som står i vers 21. Vi ska lägga bort orenhet och ondska och så. Det här ordet lägga bort är helt klart ett dopord. För när en människa döptes vid den här tiden, så var det så att man fick ta av sig sina gamla kläder, sina egna kläder, som då symboliserade det otillräckliga, det förgängliga, det onda också. Man fick ta av sig de kläderna, så fick man gå ner i dopgraven. Man sänktes under vatten och så fick man gå upp på andra sidan dopgraven, så att man, så att säga, bildlig mening här nu, uppstår till nytt liv. Och så fick man ta på sig den vita dopdräkten, som är Guds rättfärdighetskläder. Det är de gudomliga kläderna som man tas i. Den här symboliken, jag menar inte med symbol att det är overkligt, det här skeendet, det bildar ett mönster för hur vi ska leva alltid. Så att i praktiken kanske man skulle kunna säga så här då, för att ta det direkt över i vårt sammanhang här, att det onda och så, vi tar ju inte av oss kläderna här när vi går in i kyrkan, men det vi gör är att vi bär fram vår synd och vår orenhet i syndabekännelsen. Det är så att säga ett synonymt begrepp i det här läget. Vi tar av oss våra kläder, vi bekänner våra synder, vi bär fram det till Gud. Vi förverkligar dopet. Och det här kan man göra på ett allmänt sätt och man kan göra det på ett särskilt sätt. Vi gör det i högmässan på ett allmänt sätt, där människor kan sitta i kyrkbänken och man kan be med av hela sitt hjärta uppriktigt utan att känna någonting. Jag känner ingen synd eller skuld eller någonting, men jag bekänner att jag är delaktig i världens bortvändhet från dig. För det är vi. Vi är inte isolerade från varandra, utan vi är delaktiga i världens bortvändhet från Gud. Och det bär vi fram och det bekänner vi. Man kan ju också bära fram syndabekännelsen på ett allmänt sätt i den förvissningen att jag vet att i mig bor inget gott. Men ett särskilt sätt gör vi det förstås när vi har gjort någonting som vi plågas utav, alltså som vi är medvetna om att det här är inte bra, det här måste jag bära fram till Gud. Alltså dåligt samvete, besvikelse eller eller överträdelse eller vad det nu är för någonting. Då får man ta med det i syndabekännelsen också. Men det är en god kamp. Det är alltså inte en kamp emot synden egentligen, utan det är ju ett sätt att tillägna sig förlåtelsen. Det är ett stort evangelium att vi får komma till Gud med all vår brist. Det vore ju eländigt om vi bara kom med våran tro och bara kom med våra talanger och våra tillgångar. Men allt som var dåligt, det behåller vi för oss själva. Men då är vi inte helt och hållet överlämnade till Gud. Det är om syndabekännelsen och avlösningen. Sen gör vi det ju igen, kan man säga. Eller på ett annat sätt vid själva nattvardsgången. Då vi har kommunionsprocession. Alltså då vi bär fram oss själva till nattvarden. Det är den här bilden som jag sa. Att Gud plockar ihop oss. Gör oss till en enda kropp. Och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Vi bärs fram vid nattvardsbordet. Vi bärs fram i den korsfäste. Och där förvandlas vi. Vi tror att vi blir förvandlade när vi tar emot nattvarden. Att vi får del. Där får vi del av allt det här goda evangeliet. Och också det sker ju genom tron. Så var det med det. Nu ser jag att tiden håller på att gå ut här. Det fanns en del andra bibelställen som visar att det här är en nytestamentlig undervisning. Och till och med Jesus talar ju om det här. Men jag tror vi sparar det till nästa gång. Vi kan ju bara lägga märke till i vers 21 då. När vi har lagt bort all orenhet och all ondska. Då ska vi ödmjukt ta emot ordet. Ser ni att det står lite konstigt där? Eller det står lite, vad jag ska säga. Vi ska ödmjukt ta emot ordet som är implanterat i er. Så det är inte bara att lyssna till det yttre ordet. Utan det är att lyssna till det ord som vi redan har tagit emot. Jesus Kristus finns ju i bland oss. Finns ju i våra liv, i vårt hjärta. Det här är det första man får lära sig, de som kommer med i cellerna här i Värnamo. Den första de får lära sig, det är hur man ska lära sig att känna igen Guds röst. Och det kan ju låta väldigt överandligt att lyssna till Gud och höra Guds röst. Vi tycker att det är något skumt med det. Men var någonstans är Gud och var talar han? Här inne. Att lyssna inåt. Att lyssna till den inre rösten. Och våga tro att Kristus är den som regerar i vårt inre. Jag kan förstå det där ordet nu på ett nytt sätt. Som inte, man undervisar ju sig själv samtidigt. Det står ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Ödmjukt därför att vi naturligtvis är åhörare i förhållande till Kristus. Vi ska lyssna till honom. Men kanske också ödmjukt i den meningen att vi kan ju lyssna fel. Vi kan ju höra fel röster. Det finns många röster. Det finns många tankar. Det kan också vara ett skäl till att lyssna i ödmjukhet. Och att pröva det som vi hör. Både i förhållande till Guds ord och i förhållande till den kristna kyrkan i stort eller till varandra. Ödmjukt. Lyssna till ordet som ni har tagit emot. Evangeliets ord. När Gud talar är det alltid evangelium.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över Jakobs brev. Det var del 5 ni fick höra idag. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Producent och tekniker för programmet och det här var från Värnamo församlings närradio det sändes. Ha en skön och välsignad vecka.